Från första Mosebok 32 och 22, när Jakob brottas med Gud. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur, sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel, till du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du om mitt namn? Och han välsignade honom där. Och Jakob kallade platsen Penuel, ty sa han, jag såg Guds ansikte. Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Och så är det från Matteus 15, 21 och 28. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade, Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom, säg åt henne och ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, Herre, sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne, kvinna.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta. Möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära. För var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd. Morgondagens omsorg får jag spara. Som en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft dock vara. Detta löfte gav han mig. Hjälp mig Herre att vad helst mig händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder tills jag nått det goda land. Tills jag nått det goda.
Vänner, idag är det andra söndagen i fastan och som Charlotta sa så är dagens tema den kämpande tron. Men då jag ju har fått reda på att ni frisinnade vänner har lämnat lite grann det här med dagens tema och istället infört som ett rådande tema över tid att leva med Jesus här och nu, har jag istället valt att reflektera och fundera lite kring den mänskliga, grundläggande, vårt behov av att få tro på något eller någon. Någon som håller när man springer där genom livets snårskogar. Och därför så vill jag inleda den här gudstjänsten med en sång av Mikael Wiehe som heter Flickan och kråkan. För den sången symboliserar för mig hur otroligt ensamt och sorgligt vårt liv är utan någon att... Och jag springer med bultande hjärta. Och jag springer på taniga ben. Och jag bönar och ber fast jag egentligen vet att det redan är alldeles för sent. Visst är detta både en vacker och djupt sorgsen bild av det lilla barnet som finns hos oss alla, i oss alla, och som håller på att förlora sitt hopp, hoppet på att det finns någon eller något att tro på, något eller någon att lägga sin lilla livshistoria i jämte, en tro som skapar mening. Och att det hoppet att en dag nå fram till den tron ligger som en skadskjuten kråka i vår famn. Och vi känner att snart, snart är vårt hopp om en tro på livet över. För mig går den texten rakt igenom alla mina försvar. Och trots att jag har en trygg förankring i min kristna tro så delar jag Mikael Wiehes smärta med sitt springande barn som bönar och ber att den skadeskjutna kråkan som symboliserar hoppet inte ska ge upp utan att hans bultande hjärta fyllt av längtan ska skicka en varm ström av liv till den lilla kraxande varelsen och få den att flaxa till och lyfta sina vingar mot himlen. Min tro på Gud känns trygg och grundmurad i mitt inre. Men innebär detta att tron en gång för alla vunnit en seger i mitt liv och att jag nu lever i ett ständigt flöde av meningsfullt liv? Nej, jag tror att tron på Gud är nog som alla andra relationer. Något som hela tiden måste skapas på nytt. Förnyas, omprövas och fyllas på med gemensamma erfarenheter. Visst är tro något som vi måste arbeta med hela vårt liv. Den är inte given en gång för alla, utan vår personliga tro är väl ungefär som med demokratin i ett samhälle. Den måste återerövras och får aldrig tas för given. Tron måste hållas levande. För världen och verkligheten där utanför behöver vår levande tro. I Filipperbrevet kapitel 3, vers 15 står det: när vi nu redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Och lite senare i samma text står det: var mina efterföljare och se på dem som vandrar vägen fram på samma sätt som jag. Tron är en ledstjärna på livets väg, och tron måste få prägla vårt vardagsliv och vårt förhållande till våra medmänniskor. Att tro på Gud har inte en gemensam form eller en gemensam mall, utan den är en kraft som måste omvandlas till handling för att växa och leva. Kristen tro är att göra något, att leva in en liten del i världen av det liv som Jesus levde när han gick omkring här bland oss. Tron är ett fäste i tillvaron som vi kan utgå ifrån, utvecklas ifrån, en evighetsskrift som vi kan översätta till vår samtid på ständigt nya sätt utan att tron förlorar i tyngd eller kraft. Det fantastiska med tron är att har den fått fäste i ditt hjärta, så kan den växa utanför alla formmässiga gränser och förklaras och berättas på det språk som den människan du har framför dig förstår. Orden i Bibeln är eviga, men ditt sätt att praktiskt förhålla dig till din tro beskriver Guds kärlek till sin älskade skapelse människan på ett levande, personligt sätt. Tron sätter oss i rörelse. Människor längtar efter något att tro på, och vår kristna förhoppning är att våra liv ska gestalta en inkluderande tro på Gud som berör varje människas liv här och nu, och att vi möter människors längtan med varsamhet och aktning. Det pratas mycket om utanförskap i vår tid. Många känner sig exkluderade, att de står utanför samhällsgemenskap, och de saknar tro på att det finns en mening med deras liv eller att de har något värde som människor. Bidrar du med något? Betyder du något? Är du någon? Är tankar som genomsyrar vårt samhälle. Syns du där ute i det hårda, dömande, kalla ljuset? Det är ett hårt samtalsklimat med snabba, nedsättande beskrivningar på alla som avviker från just min åsikt eller från den lyckade, vackra, materiella världen. Jag träffar dagligen i mitt arbete med långtidsarbetslösa och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, människor som är på väg att ge upp tron på sig själva. Människor som springer där i skogen med ett avtagande, bultande hopp i famnen, som letar och som söker något eller någon att tro på, och någon som tror på dem. Det finns en sorg och en längtan hos människor att någon ska se deras möjligheter nu när de själva inte kan se sitt värde. Jag hörde nyligen ett program som pratade om vilsna ungdomar. Att självmorden sjunker i de flesta åldersgrupper idag, förutom i åldrarna 13-17 år. Och jag minns när jag för några år sedan jobbade med ungdomsarbetslöshet, hur många frågor ungdomarna hade utanför själva jobbsökandet. Hur de saknade den där möjligheten att få prata med någon som inte skulle bedöma hur lyckade och fräcka de var i yttre bemärkelse, utan att de bara fick sitta och lyssna, eller att jag bara satt och lyssnade, så att de fick söka och hitta delar av sig själva som handlade om helt andra saker än att vara lyckad i den materiella världen. Och jag fick lära mig väldigt mycket. Jag som växte upp under en tid när det fanns hur mycket arbeten som helst. När det var ingen som trodde att man saknade betydelse. Man var inget problem, utan man var en möjlighet. Varje sommar kunde jag i staden Borås, i alla fall där jag växte upp, gå ner till Arbetsförmedlingen och hitta en hel bilaga med bara sommarjobb. Och det var inte frågan om att skriva CV, utan man kunde gå rakt in till personalchefen, och var man bara tillräckligt väluppfostrad och artig så man kunde hantera sin möblerade rum, så hade man jobbet när man gick ut därifrån. Jag minns en gång när en kvinnlig personalchef, när jag sökte jobb som hemsamarit, sa att ja, och så måste du ju laga mat. Det kan inte jag, sa jag. Nähä, sa hon, men ni har väl en kokbok hemma hos er? Och det räckte, för hon trodde på mig. Jag känner att jag växte upp i en samtid när jag inte var som en ung människa ett problem, utan jag var en möjlighet, och fanns det en kokbok så nog skulle jag väl kunna sätta mig in i den på några veckor. De ungdomar jag jobbade med brukade ofta komma tillbaka och hälsa på när de hade slutat. Och det var inte för att de saknade mina kreativa idéer eller min fantastiska humor, utan för, som en ungdom sa, du är så bra på att lyssna, och så tror du på mig, och så är du snäll, som jag tror att en mormor är ungefär, och jag har aldrig haft någon mormor. Att lyssna och vara snäll, nästan som en mormor, det är väl en uppgift som vi kristna och som kyrkan utan problem kan tänka sig att ta på sig. Det är ju något viktigt som händer med oss människor när vi lägger ner våra vapen mot världen. När vi slutar kämpa för våra mänskliga, snygga fasader och öppnar oss för det som är vår innersta längtan. Det är väl oftast där som Gud kan möta vår längtan efter någon att tro på. Kan kyrkan bli ett ännu tydligare forum än vad det alltid har varit för moderna människors frågor i vår tid? Frågor om tro, om mening och om att få känna att man är värd något. Vi har säkert alla en alldeles egen uppgift i våra olika församlingar, men vi har också ett gemensamt uppdrag som kristna att vara extra närvarande i våra möten med andra människor. Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Så låter nog den vanligaste trosbekännelsen bland allmänheten idag. De allra flesta tycks, särskilt i svåra stunder, känna en närvaro av något större. Finns Gud? Vem är Gud? Vem är jag och varför är jag här? Och finns det en mening med mitt liv? Hur ser en kristen tro ut? Ska den utövas på något speciellt sätt? Eller är den personlig? Hur känner man att man blivit en kristen och att man fått en tro? Frågade en människa mig en gång. Ja, vi har inte som kristna någon enkel lösning hur vi ska nå fram med vår tro och vårt budskap till alla som letar efter tro och mening med sina liv. Vi tvivlar ofta på oss själva som budbärare och försöker hitta på den ena efter den andra aktiviteten i våra kyrkor för att bjuda in dessa människor till vår gemenskap. Men kanske räcker det långt att vi finns där som en mötesplats som inte ställer några krav på hur du som besökare måste vara. En mötesplats för alla oss som fumlar och letar efter någon som kan lyssna aktivt, så att jag kan få syn på mina tankar, få syn på vem jag är och vad jag vill med mitt liv. Jag har ju aldrig helt och hållet behövt leva utan tro, mål och mening med mitt liv. Jag föddes in i ett kristet hem i en politiskt engagerad tidsperiod på 60- och 70-talet med kamp för rättvisa och den lilla människans värde överst i nästan alla partiprogram. Och därför kan jag väl betrakta mig som dubbelt innesluten i meningsfullheten och det storslagna, storslaget unika med att vara människa. I min tacksamhet över detta så känner jag mer och mer hur oron där ute i världen behöver min tro. Och hur jag längtar efter att få nå fram till någon av alla de som springer med fladdrande lockar och bönar och ber och hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Någon ropar på oss och vårt liv är att svara. Livets Gud kallar oss till tjänst. Tomrummet som många människor känner inom sig behöver fyllas av en ny närvaro. Just tomheten, övergivenheten, meningslösheten är nog det som vi alla är mest rädda för. Inget är väl så skrämmande som tanken att bli lämnad ensam i den stora tomheten. I våra liv är just avskedet det svåraste. Tankar som vi hållit för sanna, värderingar, politiska ideal, en älskad människa eller en kärleksrelation som slocknat, eller kollegor på ett jobb som man antingen frivilligt lämnar eller tvingas bort ifrån i arbetslöshetens tecken. Alla avsked gör ont, för det innebär att mänskliga relationer löses upp och rädslan för tomheten finns där. Men tomrummet eller mellanrummen i livet är också den plats där det egentliga gudsmötet kan ske. Det är när vi ser våra brister, våra sprickor i fasaden, när vi behöver ställa frågorna om våra liv som Guds ljus oftast silar in i vårt liv. Eller som Leonard Cohen skriver: there's a crack in everything. It's where the light goes in, it's where the light goes in. Det finns en spricka i allting. Det är där som ljuset strömmar in. Det kommer ögonblick i alla människors liv när rösten från honom som söker oss och som alltid går vid vår sida kan höras lite tydligare än vanligt. När vi är mottagliga för att gå djupare in i oss själva och våra innersta behov. Jag tror att vårt behov av samtal om livsfrågor är enormt. Att vi behöver hjälp av varandra för att kunna formulera oss om dessa livsviktiga samtal. Och de behöver föras i ett tryggt rum där mötesplatsen handlar om att du kan vara som du är med din lilla självande tro, ditt hopp och dina tvivel. Vi som sitter här och vi alla i våra olika kyrkor runt om i Göteborg som fått den fantastiska gåvan att få tro på en Gud som står för värden som aldrig är konjunkturkänsliga och som aldrig förlorar sin sanning. Vi har en stor uppgift att fungera som mötesplatser för människor där de kan få formulera frågor och vi får lyssna. Och vi har också behov av att få lyssna på de som står utanför och som kommer in. Som får berätta om sina liv som kanske ofta skiljer sig från våra trygga, mer inrutade vardagar. Vad vet jag egentligen om hur det är att växa upp och formas i vårt samtalsklimat i vår tid? Ingen av oss är färdiga med att få lära oss mer av delar av verkligheten som vi inte kände till. För För lika mycket som dagens texter handlar om vår tro, så innehåller dagens texter det kärleksfulla budskapet att Gud tror på oss och att vi ska tro på varandra. Men flickan, hon springer för livet hos en skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och värme för det som är riktigt och sant. Och jag har en oerhörd önskan att Gud gör så att jag i mitt liv ser med kärlek på alla dessa mina systrar och bröder som springer genom skogarna med sitt flämtande hopp. Låt min tro på min Gud växa så att ljuset och den fria luften får deras flämtande, skadeskjutna kråkungar att lyfta. Författaren Christian Lundberg beskriver i en bok poesins speciella väsen så här. Den som arbetar med dikten hanterar ett osynligt material. Den som arbetar med dikten hanterar ett synligt material. Du står i en korsväg alltid. Att arbeta med poesi är att stå kvar i korsvägen. För mig är det en bra bild av tron. Vår kristna tro hanterar ett osynligt material, en värld som befinner sig utanför vår jordiska tillvaro, men också ett alldeles synligt material som vi möter i alla goda, konkreta handlingar som utförs i trons namn och med trons kraft. Att tro är att stå kvar i korsvägen, att vara en mötesplats för dessa två världar. Tron är som ingen annan plats i livet, en plats där vi möter den delen av oss själva som tillhör Gud och evigheten, och där vi äntligen kan få bli oss själva. Amen.
O store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i lovsångsljud. Å store Gud, å store Gud. Då brister själen ut i lovsångsljud. Å store Gud, å store brister själen ut i lovsångsljud. Å store Gud, å store Gud. Då brister själen ut i lovsångsljud. Å store Gud, å store Thank you. Jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva båda till din ära. Ingen annan är värd att besjunga. Endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene salar skall jag prisa dig evighet lång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vadå till din ära.
Men någon gång skulle tyst eller störas av oro och strid.